Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Wendela Kärner från Vetenskap och allmänhet, som är en organisation som arbetar med att främja öppenhet mellan forskare och allmänhet. Hon kommer att berätta om Forskarfredag, där hon skapar möten mellan forskare och allmänhet för att visa forskning för folket. Det här kan göras på många olika sätt som Wendela kommer att berätta mer om. Hej Wendela, välkommen till Experimentpodden.
Ja, men tack så mycket, jätteroligt att vara med här.
Det är tur att du sitter hemma idag så att du inte behövde pulsa genom all snö som just har fallit.
Precis, jag ska faktiskt ge mig ut sen. Jag brukar cykla in till jobbet så det kan bli en spännande färd.
Ja, verkligen. Och ditt jobb är ju vetenskap och allmänhet, eller hur?
Ja, det stämmer bra. Jag jobbar som kommunikatör där. Och vi är ju en organisation som jobbar med att främja öppenhet mellan allmänhet och forskare via olika projekt. Och ett av dem är då Forskarfredag som jag är kommunikatör för.
Och det är det vi verkligen ska fokusera på idag, eller hur?
Ja, precis.
Forskarfredag är ju ett populärt evenemang som ni gör varje år. Och förra året var det ju rekordmånga som deltog.
Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Vi hade över 37 000 deltagare.
Wow.
Och det kan ju vara lärare, skolelever och nyfikna privatpersoner som är med på olika sätt.
Mm. Och då kanske vi ska börja med att prata om vad Forskarfredag är.
Ja, men precis. Och då är det ju så att Forskarfredag är en vetenskapsfestival. Och den hänger ihop med European Researchers Night, som är ett initiativ från EU-kommissionen som har funnits sedan 2005. Mm. Och tanken är att visa forskning och runt om i Europa. Och Forskarfredag är den liksom svenska delen. Och det vi vill göra är att skapa möten mellan forskare och allmänhet så att de ska kunna träffas och prata och liksom, att det ska bli ett utbyte mellan forskaren och deltagarna. Och det kan ske på en himla massa olika sätt.
Det är jättespännande att vi ska få höra lite mer om det. Och vi fokuserar lite på yngre barn här, så idag så ska vi ju prata om de yngre barnen, men jag antar att ni också riktar er till andra.
Ja, men precis. Allmänheten är ju ett så himla vitt begrepp såklart, men det är mot yngre också.
Och ni har ju tre olika ben inom Forskarfredag, så vi kanske ska börja med att gå in på lite vad de är och sen så i slutet kanske vi kan prata om hur man kan vara med.
Ja, det låter väl jättebra. Och då kan man tänka sig att dels är det själva vetenskapsfestivalen och den sker då alltid sista veckan i september. Och vi på Vetenskap och allmänhet, vi är nationella koordinatorer av den här vetenskapsfestivalen. Men den sker runt om i hela landet. Dels på ungefär 25-30 orter brukar det vara varje år, för det är lokala arrangörer som gör de här aktiviteterna. Och sen brukar det även finnas digitala evenemang som man kan vara med i om man har långt till de här platserna där festivalaktiviteterna finns.
Som ett science center i norra Sverige har någon idé om hur de ska delta, så rapporterar de det till er och så sätter ni in det i ert program. Är det så det fungerar?
Ja, men till exempel? Ja, i princip så. Under liksom hela, vi startar ju Forskarfredag året redan nu och börjar med arrangörsmöten då vi liksom tar in folk som är intresserade av att vara med, förklarar vad Forskarfredag står för, just det där att man ska faktiskt ha möjligheten att träffa en forskare och att forskaren ska vara med och föra dialog med besökarna. Och sen har vi ett gäng möten här under våren och så arrangörerna med att ta fram aktiviteter som de sen har med i programmet i september. Mm. Och en del har ju varit med i många år och, liksom, och en del kommer nya för varje år.
Mm, vad kul! Så då är det bara att hänga på där och göra vad man kan,
ja, men,
där man är i,
ja,
landet.
Men vi tycker det är så roligt. Det är ju liksom både museum och lärosäten och science centers och naturrum. Och, så att det finns många olika aktörer som är med och skapar Forskarfredag aktiviteter. Så det är jättekul.
Mm. Men sen har ni också ett årligt medborgarforskningsprojekt, eller hur?
Precis, och det har vi hållit på med sedan 2009. Så att det har hunnit bli ett gäng. Det måste ju vara 15 stycken som har varit. Förra året hade vi ett som heter Plastexperimentet. Då kunde de som var med vara ute och samla in allt skräp de hittade på en bestämd sträcka. Man skulle mäta upp 100 meter och sen kategorisera den här plasten i olika kategorier och rapportera in den. Och de här resultaten används sen av forskarna, för det är liksom en del av riktig forskning. Bara det att man hjälps åt att samla in den här datan. För den här mängden datan, den går liksom inte att få in som enskild forskare. Så det här är ett sätt att liksom bidra till forskningen. Så tanken med medborgarforskningsprojekten är att du är alltid en del av liksom ett riktigt forskningsprojekt. Men du ska också få lära dig om processen och vad det innebär att forska och ta del av resultaten. Och även prata med forskaren. Så vi brukar anordna liksom olika seminarier och så där man kan ställa frågor.
I år håller ni på att planera ett nytt experiment som inte riktigt är klart. Men det vore ju väldigt kul för lyssnarna att kunna få reda på hur de kan delta. Och kanske få en liten glimt av vad det är ni ska göra.
Ja, men precis. Ja, i år heter projektet Vad säger skolans väggar? Och det kommer i korthet, för det är inte helt klart ändå, gå ut på att man liksom är med och dokumenterar vilka anslag och bilder och texter som finns i skolan på väggen genom att fota och skicka in. Och vi kommer gå ut med information på Forskarfredags hemsida, så att när det liksom blir dags att anmäla sig. Till det här kommer man faktiskt få ansöka. I vissa medborgarforskningsprojekt kan precis alla vara med, men det här kommer man behöva ansöka. Men det är också så att Forskarfredag har en mejllista som man hittar direkt på Forskarfredags första sida. Så är man intresserad av att få liksom kontinuerlig information både om vetenskapsfestivalen, medborgarforskningen och det vi kommer att prata om lite senare kanske, låna forskare, så går det jättebra att anmäla sig där. Så får man liksom informationen när anmälningar öppnar.
Och då undrar jag, när man är med i ett medborgarforskningsprojekt, hur lång tid måste man offra för eller lägga på själva projektet?
Det är jätteolika år från år skulle jag säga. Det här, om man tar plastexperimentet som exempel, då kanske man behövde lägga en lektion till att vara ute och samla in plasten och en för att dela upp den i olika kategorier och rapportera in. Så då kanske man skulle ha tänkt att det kunde ha tagit 2 lektioner i anspråk. Sen om man ville ha gjort en fördjupning så fanns det liksom laborationer att göra för kemilärare. Då kunde man liksom också analysera plasten för att se vilka polymertyper det var. Då hade det också tagit en lektion till, men då riktade vi oss mot högstadie och gymnasie, för det var ju liksom kanske inget man kan göra när man är yngre. Så att det beror lite på. Det här projektet som i år, det vet jag inte riktigt hur lång tid. Jag tror att själva fotodelen kan ju kanske inte ta så lång tid, men i steg 2 kan det ju vara lite mer.
Men det är inte jättelång tid ändå. Det är några få lektioner.
Ja, men precis. Tanken är att det ska vara lätt att delta.
Och det kan ju verkligen berika det man håller på att lära sig i skolan just nu.
Precis.
Men att låna en forskare. Var gräver ni fram forskare och hur interagerar de med barnen? För det här är ju tredje benet som vi ska prata om nu, eller hur?
Men precis. Jo, nu har lånan forskare vuxit ganska mycket. Så nu är det forskare som anmäler sitt intresse löpande. Det är tredje det här blir fjärde året som vi kör det så på nationell nivå. Från början var det ett initiativ från en lokal arrangör, ett lärosäte, som gjorde det i sin region med sina forskare. Och sen har det vuxit och nu har vi en plattform för det här. Så där vi lägger upp under vissa specifika låneperioder, lägger vi upp forskare som är intresserade av att bli utlånade. De skickar in en text om sig själva och spaltar upp vilka ämnen de tycker att deras forskning lite hör ihop med. Så att det ska vara lätt att hitta en som passar ens klass. Och sen lägger de också in sina tider. Så att när liksom ansökningsperioden heter det ju inte. Men bokningsperioden heter det ju faktiskt. När bokningsperioden öppnar. Då går man helt enkelt in och så finns det en mängd forskare på den här sidan där du kan se vad de heter, lite kort om deras forskning och vilka lediga tider de har.
Kommer de ut i skolan då eller är det online?
Precis, de kan göra både och. Det får faktiskt forskaren liksom välja själv. Så det beror ju dels på var forskaren befinner sig och var klassen befinner sig. En del forskare vill bara göra på platsbesök för de vill ha den interaktionen i klassrummet. Andra öppnar för båda och. Och några kanske sitter avlägset så att de vill delta digitalt. Och jag tror att de allra flesta tycker att det är roligast att vara på plats. Men att kunna vara digitalt öppnar ju för helt andra besök för de som har långt. Och att man ska kunna träffa en forskare från en annan region. Eller om man inte har något lärosäte nära sin skola så kan man ändå få till ett sånt här möte. Det finns ju verkligen poänger med det också.
För att förstå lite mer vad den här lånade forskaren gör, kan inte du ge lite exempel på några som har gått ut i skolan?
Ja, det gör jag så gärna såklart. Men jag tänker till exempel på en fästingforskare från Södertörns högskola som besökte både lågstadie- och mellanstadieklasser. Och då vet jag att hon både berättade om fästingar men också hade med sig för att kunna göra experiment på plats. Eleverna fick liksom, jag tror att hon hällde ut linfrön och så fick de testa någon metod man har för att samla in fästingar. Då liksom, linfröna skulle då representera de här fästingarna.
Skönt att hon inte hade med sig riktiga fästingar.
Jag tror faktiskt att hon hade det också, men jag tror inte hon levde. Så jag tror hon fick kika på dem i lupp. Så jag vet att hon ordnade ju liksom olika stationer där i klassrummet så att de faktiskt fick testa på lite delar. Och men sen, det som är så roligt är att det verkligen är forskare från alla olika områden. Så att det kan, jag vet att det har varit en forskare ute som har pratat om ortsnamn runt om. Hon har besökt många skolor. Och det har varit flera om rymden, extremväder. Alltså det är verkligen alla ämnen du kan tänka dig. Och det är liksom det lite vi vill visa med både lånade forskare och forskarfredag. Att dels att det finns alla dessa olika ämnen som man kanske inte ens är medveten om. Men också att det finns alla olika forskare. Liksom, att alla är olika. Vi har mångfalden både inom ämnen och inom personligheter. Och alla sysslar med det här. Så att man kan se en forskare framför sig och kanske se något mer än vad man föreställer sig innan. Det är många som skriver det i våra utvärderingar. Men nu förstår jag en forskare. Det är inte bara den som står där i vit rock i ett labb. Det kan vara något annat. Nej.
Men och det som är roligt också för en lärare är ju att då kan ju den titta på ämnena. Och om de håller på att läsa om väder i skolan, då kan den hitta en forskare som håller på med väder och få in den i klassen.
Ja men precis, och så tror jag att många gör. Antingen kopplar de till ett ämne de är liksom, jobbar med i klassen. Eller så kopplar de det till att de vill visa upp liksom, yrket i sig. För man kan också, det som är utmärkande också för de här mötena är att läraren och forskaren ska alltid ha kontakt innan. För det blir ju ett mycket bättre möte om liksom både forskaren känner till klassen och läraren vet lite vad forskaren gör. Så vi brukar uppmuntra till att man liksom skickar frågor i förväg. Det kan vara från båda hållen. Både så att forskaren får reda på lite vad klassen är intresserad av. Och läraren behöver kanske veta andra saker från forskarens håll så att det blir ett bra utbyte. Och de måste veta vilken nivå klassen ligger på. Jag menar, har man signat upp sig för att prata med en lågstadieklass, då måste man ju komma in förberedd för att 7-9-åringar ska förstå och tycka att det är kul. Och träffar du någon på gymnasiet, ja men då är det kanske en annan föreläsning. Så att, eller det ska inte ens vara en föreläsning, det ska vara ett samtal, det är själva grunden. Men det blir på olika sätt. Så den kontakten är jätteviktig.
Och framförallt för att de flesta kanske inte kommer i kontakt med en forskare i sin vardag annars.
Nej, precis. Och det ser vi i våra utvärderingar. Det är ofta, alltså genom åren skulle jag säga att snittsiffran är kanske 70%. Att det här är liksom det tillfället de får in en forskare i klassen och undervisningen på det sättet.
Men det är ju så inspirerande för dem. Men är det kostnadsfritt eller kostar det någonting?
Nej, det är helt kostnadsfritt. Och forskarna som gör det här ställer upp liksom på, med sin egen tid. De får inte heller någon ersättning. Så att,
vad fint. Wendela, nu har vi pratat om alla de här olika delarna och det verkar ju så spännande. Hade jag varit lärare hade jag kastat mig in på er hemsida direkt och försökt boka någonting. Men jag undrar, du har ju ändå arbetat med det här nu rätt mycket och vad tycker du mest om med forskarfredag?
Jag tycker om mycket med forskarfredag ska jag säga, men just att det skapar så många möjligheter tycker jag är fantastiskt. Och då just att det finns de här tre benen, att vi både har festivalen där du kan liksom komma på plats och testa olika saker i alla de här liksom, experiment, science café, prata med forskare, alla olika saker. Och också det här att få möjligheten att kunna vara med i ett projekt och känna dig som en forskare och vara med i forskningsprocessen i ett medborgarforskningsprojekt. Och sen, kanske för att det är det vi har jobbat så mycket med de senaste åren också, så är det så roligt med att låna en forskare. För vi får så mycket feedback, både från forskarna, lärarna och eleverna. Så det är, det blir så många fantastiska möten och ögonöppnare runt om i landet. Alltså att se, en av mina visioner i år är att liksom kunna bara pinna ut på en Sverigekarta var de här mötena har skett. För det är, det är så roligt att se liksom hur det sprids. Och också, vi märker ju hur vi, liksom fler anmäler sig och vill vara med. För det sprids liksom ryktesvägen så att säga, för att det blir bra möten. Och det är ju jättekul.
Och jag kan tänka mig som forskare också, vill man ju gärna kommunicera till allmänheten. Men det är ju inte alltid så lätt att nå ut. Och ni har ju skapat en fantastisk plattform där för sådana möten att ske.
Men precis, och jag tror också att det är det som är nyckeln. Att forskarna som är med brinner ju för sina ämnen. Och det är ju det som också skapar det här fantastiska mötet liksom.
Tack snälla Wendela för att du var med i Experimentpodden idag.
Tusen tack, det var väldigt roligt att få vara med.
Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Binosi-produktion med mig Carolina Kjellberg. Med min civilingenjörs ring och min doktorshatt i bagaget arbetar jag för att kommunicera naturvetenskap och teknik till små barn på många olika sätt. Ett av de här sätten är böckerna Pi och Powerbollarna som jag har skrivit. De riktar sig till barn i förskol- och lågstadieålder och är äventyrliga sagor med koppling till läroplanen. De finns att köpa i den vanliga e-bokhandeln, så det är bara att klicka er in där. I nästa avsnitt kommer jag att träffa Mariana Back från Essero Sverige, en organisation som tar universum in i klassrummet. Vill du få detaljer kring experiment, så gå in på binosy.com, B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår YouTube-kanal, Binosy Kids. Vi hörs snart igen!